Inbördeskriget i Sudan, 7 september 1993.
Så till inbördeskriget i Sudan som har trappats upp under sommaren. Ekots utsände har som första journalist besökt Kongor strax öster om Nilen, djupt in i landet i centrum av konflikten.
Militären har samlat ihop de kvarvarande barnen till en ljudlig välkomsthälsning. Det är rörande. Inte minst när man sedan upptäcker att här inte finns en enda unge under 5 år de har dukat under. Inte heller syns några gravida kvinnor. Kongor är mitt inne i det landskap massmedia döpt till svältens triangel. I utkanten finns FN med medicin och ibland mat och flygplan som förut sårade. Men i sommar har FN tvingats överge Kongor mitt i konfliktens kärna. Här härskar alltjämt SPLA, den gamla befrielserörelsen. Söderut har regeringens trupper kontrollen. I norr står den så kallade Nasir-fraktionen som brutit med SPLA och lierat sig med regeringen. Flera gånger har de försökt ta Kongor, och när slagen rasat över de gröna slätterna har folket försökt fly ut i sumpmarkerna mot Nilen.
Yeah, we used to tell them to run away to the Toi to go and hide themselves, and then we remain to fight them. When we repulse them, we call them back. Yeah. So now most of them are still now in hiding places. That is why you are not seeing the population, because it is a big.
Befälhavaren här är Commander Bior, en reslig man i kamouflageuniform och röda plastsandaler. Han beklagar att så få människor är kvar i Kongor. De gömmer sig fortfarande efter den senaste attacken. Slätten är skövlad. Från luften syns överallt nedbrända hyddor. Människorna levde främst av sin boskap. Inte ett djur finns kvar. Vid den senaste attacken förstörde utbrytargerillan allt i sin väg, inklusive Kongors hela medicinförråd. Och en ny attack kan komma när som helst. Vi går inte ett steg utan att vaktas av pojksoldater i blandade uniformer med de mest förfärliga automatvapen. Stämningen är spöklik, hotet påtagligt. Men människorna är ofattbart öppna och vänliga och vill gärna berätta vad de fått varit med om. Av många släkter på 100 personer finns bara 5-10 personer kvar i livet, sägs det. De är förvirrade och rädda. De kan inte förstå hur deras armé plötsligt sprack. Vem är nu vän eller fiende? Det är väl så här det är i Bosnien, säger en lärare. Kongos lilla armé kommer från trakten. Den försvarar de egna familjerna. Och den måtte ha stridit väl som kunnat hålla emot så länge. Men svältens inre triangel är omringad och övergiven. Vi är ju inte soldater alls egentligen, säger Commander Bior. Och nu klarar vi oss inte själva.
Because people are relying only on relief food.
Utan hjälp och politiska påtryckningar hotas de här människorna av en massaker. Finn Nordgren, Kongor i södra Sudan.
Om ekonomin i Litauen, 7 september 1993.
Värdet på den litauiska valutan lit har halverats under den senaste veckan. Och orsaken uppges vara påven Johannes Paulus besök.
Påven Johannes Paulus besök i Litauen ser ut att få svåra följder för den litauiska ekonomin. Bankerna spekulerade kraftigt inför påvebesöket för att hålla dollarpriset lågt, säger både Litauens finansminister Vilkelis och Riksbankens ställföreträdande chef. Enligt planerna skulle nämligen 100 000-tals polacker och andra utlänningar välla in över gränserna till Litauen för att se påven. Alla dessa skulle behöva växla pengar till Litauens nya egna valuta, lit. Därför hölls Litauens valuta så stark som det var möjligt mot dollar och tyska mark inför besöket. Men det kom bara 3 000 utlänningar till Litauen för att se påven. Och redan i lördags insåg bankerna sitt misstag. På en dag devalverades valutan med 20%. Men den fortsätter att sjunka. Nu har även mannen på gatan upptäckt att något är galet. Köerna till växlingskontoren är enorma. Värdet på Litauens valuta lit har halverats jämfört med priset för en dryg vecka sedan. Idag har lit samma värde som den litauiska övergångsvalutan hade före hela penningreformen. Sjunker den ytterligare, ja då är misslyckandet ett faktum. Och bankernas spekulationer med påvebesöket kommer att stå Litauen mycket, mycket dyrt. Samtidigt rullas nu en skandal upp i Litauen med riksbankschefen själv som huvudperson. Han är nämligen samtidigt huvudägare i en av de största privatbankerna i Litauen och lånade för några dagar sedan ut 20 miljoner dollar ur Riksbankens valutafonder till just den bank han själv äger. Åklagaren i Vilnius har redan inlett en förundersökning mot riksbankschefen. Kristina Gustafsson, Vilnius.
September 1993, Sydafrika.
Efter gårdagens genombrott i demokratiförhandlingarna i Sydafrika säger ANC-ledaren Nelson Mandela att ANC nu aktivt ska arbeta för att alla återstående sanktioner mot Sydafrika slopas. Men få tror att hävandet av sanktionerna får någon större effekt, rapporterar vår Afrika-korrespondent.
Enigheten igår i demokratiförhandlingarna om ett övergångsråd som ska vara med och styra Sydafrika fram till valet i april nästa år fick ANC att snabbt deklarera sanktionerna kan nu upphävas totalt. Och idag underströk ANC-ledaren Nelson Mandela det och sa ANC ska nu aktivt arbeta för att alla sanktioner försvinner innan september är slut och för ett inflöde av utländsk kapital till Sydafrika. Vi kan göra det, sa Mandela, eftersom gårdagens beslut om övergångsråd var det viktigaste genombrottet i år i demokratiförhandlingarna. Bakom ANCs linje nu i sanktionsfrågan finns naturligtvis också insikten om att Sydafrikas ekonomi är rejält nedkörd och att ANC säkerligen måste vara med och reda upp den ekonomiska röran och se därför utländska investeringar som nödvändiga. Men från många håll framförs nu tvivel om effekten av hävda sanktioner. Affärsmän, även svenska, har länge sagt tro inte på en investeringsboom i Sydafrika så snart sanktionerna hävs. Och idag säger kommentatorer inom den sydafrikanska affärsvärlden att Mandelas uppmaning inte kommer att få någon omedelbar effekt och ska ses mer som symbolisk. Den ledande ANC-mannen Thabo Mbeki har talat om USA-företagens stora betydelse i sammanhanget. I de sydafrikanska affärsmännens kommentarer pekar man på att det kan ta lång tid innan det blir någon fart på den amerikanska affärsverksamheten i Sydafrika. Den sydafrikanske utrikesministern Dick Botha uttryckte också idag det som hörts gång på gång från olika håll. Ett hävande av sanktionerna får verklig effekt först när våldet i Sydafrika upphör. Folk som ser och hör om dödandet i massmedierna kommer inte att investera i Sydafrika, vad än ANC och andra säger, sa Dick Botha. Eftersom det politiska våldet och det kriminella våldet, som är världens högsta, inte lär upphöra inom en snar framtid, så kommer det säkert att bli en mycket långsam tillströmning av kapital till Sydafrika. Bertil Romilsson, Harare.
De svenska sanktionerna mot Sydafrika kan komma att hävas redan imorgon. Det sa statsminister Carl Bildt efter ett möte idag med utrikesnämnden. Bildt anser att de krav som ställs nu verkar ha blivit uppfyllda. Bland annat finns det datum för fria demokratiska val och ett bindande avtal om en övergångsregering i Sydafrika, sa Bildt.
September 1993, Litauen och Ryssland.
Nu har de ryska trupperna lämnat Litauen, men istället har det blivit ett påtvingat militärt samarbete mellan Litauen och Ryssland. Ja, det hävdar Hein Rebas, tidigare försvarsminister i Estland, på ett symposium i Karlskrona.
De ryska trupperna, åtminstone de uniformerade, har ju lämnat Litauen vid senaste månadsskiftet, och det är bra. Men det har de gjort till priset av att den lettiska försvarsmakten åtminstone i någon mån håller på att integreras med den ryska. Redan i våras faktiskt föreslog de ryska trupperna i Kaliningradområdet letterna att letterna skulle delta i deras sjömanövrar. Vilket letterna blankt vägrade, men budet gick till litauerna och litauerna ställde upp. De har alltså haft gemensamma manövrar med ryssarna i Kaliningrad ute på havet. Och dessutom så vet jag att De litauiska fallskärmsjägarna utbildas i Ryssland och förmodligen utbildas även andra litauiska militära enheter av ryssarna. Så att vad som händer är att de uniformerade trupperna dras ut, men samtidigt så stärker man ändå ett visst grepp över Litauens försvarsmakt.
Att uniformera rysk militär lämnat Litauen förändrar alltså inte bilden, eftersom militär närvaro ersatts av militärt samarbete. Ryssland har fortfarande stark grepp om hela Baltikum, hävdar Hein Rebas. Frågan om tillbakadragandet av de 16 000 ryska soldaterna i Lettland och de 5 000 i Estland är ju också långt ifrån löst. Och dessutom finns det tiotusentals ryska reservofficerare bosatta i de baltiska länderna. Och det politiskt instabila läge som nu råder i Moskva gör den förra försvarsministern i Estland orolig. Faller Jeltsin och reaktionära krafter tar över, då är Baltikum illa ute, säger han.
Till och med nuvarande utrikesministeriet i Ryssland har som en av sina doktriner begreppet närutlandet, om jag översätter det. Och det innefattar Baltikum, och det betyder att man på officiell rysk sida anser sig ha speciella intressen att bevaka i Baltikum till exempel.
Är det risk att man annekterar Baltikum igen?
Jag kan tänka mig att om en reaktionär regim kommer till makten så kommer man att försöka annektera Island, Lettland och Litauen utan vidare.
Det menar
du? Ja, absolut.
Är det möjligt med den världsordning vi har idag? Utan att omvärlden reagerar?
Se på vad som händer i Jugoslavien. Se på vad som händer där.
Sa Hein Rebas, som fram till för en månad sedan var försvarsminister i Estland. Reporter Ekots Jan Pettersson.
Men även Lettland har problem med sina ryssar.
Vi håller oss kvar i Baltikum. Nu gäller det villkoren för den ryska befolkningen i Lettland. För det blir allt svårare för de ryssar i Lettland som förlorar sina jobb att klara sig. De flesta har inte fått lettiskt medborgarskap och de får sällan arbetslöshetsersättning.
De ryssar som bor i Lettland och förlorar sina arbeten har mycket svårt att få ett nytt. Har fabriken eller kontoret lagts ner, vilket ofta är orsaken, blir det inte heller någon arbetslöshetsersättning, eftersom det i Lettland är arbetsgivaren som betalar ut den. Det finns familjer som helt enkelt hamnar på gatan när de inte längre kan betala sina hyror. Agafia Vasiljeva är 77 år gammal. Både hennes son och sonhustru är utan arbete. Den enda fasta inkomst familjen har är den gamla kvinnans pension. 15 lats, det är ungefär 180 kronor i månaden. Hyran vi betalar är 130 kronor och de 50 kronor som återstår, det är vad vi har att leva på, berättar hon. Jag plockar tomflaskor och försöker sälja. Hemma dricker vi te och äter bröd. Något annat räcker inte mina pengar till. Agafia Vasiljeva kom till Lettland 1946. Då pågick värvningskampanjer i Ryssland för att folk skulle flytta till Lettland. Något lettiskt medborgarskap har hon nu inte fått. Och inte heller sonen. Det är än så länge bara de ryssar som bott i Lettland sedan 1940 som blivit medborgare. Enligt migrationsdepartementet som beviljar medborgarskap är det här inget problem. Ryssland tar säkert emot alla ryssar. Och letterna har lidit nog under ockupationsåren, säger avdelningschef Andres Stripleis. De har det inte svårare nu än vi hade det under 50 års ockupation, säger Andres Stripleis. Kristina Gustafsson, Riga.
September 1993, Haiti.
Demokratiseringsprocessen i Haiti hotas på nytt. En samling beväpnade personer försökte igår förhindra återinstallationen av borgmästaren i Haitis huvudstad Port-au-Prince 2 år efter militärkuppen.
Borgmästarkontoret i Haitis huvudstad Port-au-Prince har varit i händerna på en väpnad mobb sedan i slutet av förra veckan. Ockupanterna hade hotat att döda den demokratiskt valde borgmästaren Evans Paul som tvingades gå under jorden efter militärkuppen för 2 år sedan. Den nya regeringen beslöt ändå att gå vidare med planerna på att återinstallera borgmästaren. Men när regeringsdelegationen kom till kontoret utbröt skottlossning och ministrarna tvingades fly. 2 personer uppges ha dödats och 10 personer skadades, bland dem en minister. Borgmästaren, som är mycket populär bland de fattiga, klarade sig oskadd, men det är ytterst osäkert om han kan gå till sitt jobb idag. Återinstallationen av Paul såg som ett test för demokratiseringsprocessen i Haiti. Militären gick ju med på att återlämna makten till den demokratiskt valde presidenten Jean-Bertrand Aristide. En FN-övervakad plan skrevs under av parterna i juli i år, framtvingad av hårda sanktioner mot Haiti. En del av planen har redan genomförts. Aristide har utnämnt en ny premiärminister, Robert Malval, en moderat affärsman som borde vara acceptabel såväl för Haitis ekonomiska elit som för de fattiga massor som avgudar Aristide. Premiärminister Malval har i sin tur installerat en ny regering, den första som erkänts internationellt sedan kuppen. Men samtidigt rapporterar de amerikanska staternas organisation OAS att brotten mot de mänskliga rättigheterna har ökat kraftigt de senaste dagarna. Mobben utanför borgmästarkontoret i Port-au-Prince bestod till en del av kommunalanställda som är rädda att förlora sina jobb. Men det var främst en politiskt inspirerad attack av motståndare till demokrati. Huvudaktörerna är medlemmar i en informell styrka kallad attachéerna, som får tillstånd av armén att bära vapen och som tidigare ostraffat misshandlat anhängare till president Aristide. Enligt tidtabellen ska Aristide återvända till Haiti den 30 oktober. Det största problemet lär bli att garantera hans fysiska säkerhet i ett land där rena gangstrar utövar makt. Kerstin Bodell, Managua.
September 1993. Norge inför ett stortingsval. Vi hör statsminister Brundtland.
Ja, det verkar trots allt som Arbeiderpartiet lyckats hantera EG-frågan relativt bra i valrörelsen. Enligt opinionsmätningarna är partiet nu uppe på samma nivå som vid förra valet. En formidabel upphämtning jämfört med sommarens bottennoteringar.
Det är riktigt det att opinionsmålingarna är väldigt positiva. Jag tror ju det är resultaten som täller. Folk ser att den jobben som nu har gjort genom en räcka år ger resultat. Det går bättre. Det är inte något tvivel om att EF-saken också spelar roll i denna valkampen och i vår samhällsdebatt. Det har den gjort i många år nu. Men folk skönner också att vi ska välja storting och regering och att den nationella politiken i Norge betyder förfärligt mycket i de nästa 4 år.
Miljöpolitik hör till Gro Harlem Brundtlands egna profilfrågor. Den profilen visar hon gärna upp och i Narvik besökte hon en miljövänlig soptipp. Även om mycket av framgångarna för Arbeiderpartiet kan förklaras av att det går rätt bra för Norge ekonomiskt just nu, är en minst lika viktig förklaring statsministern själv.
Bränsle. Så 10% ska du pröva att ha det in på
Norsheim? Ja, vi kan täcka 10% av energibehovet till Norsheim Köpsvik med hjälp av det här.
Det visar inte minst att till och med näringslivets toppchefer vill se henne som statsminister, trots att de knappast röstar på Arbeiderpartiet.
I Venezuela?
Ja.
Det är Gros minne.
Så det mesta talar nu för en ny period som statsminister för Gro Harlem Brundtland efter valet på måndag. Allt annat vore sensation.
en historisk dag. En palestinsk stat. Uppgörelse Israel och palestinierna. 9 och 10 september 1993.
Äntligen klartecken. Israel och PLO, dödsfienderna, erkänner varann idag.
I don't agreement between organizations or leaders. It's an agreement between people of a great historic meaning. We feel very serious and very sincere about it. We think it's going to revolutionize the relations between the Arab world and the Jewish world, between the Palestinians and the state of Israel.
På kväll, den 9 september 1993, ser ut att bli ännu en historisk dag. Vi har ju fått uppleva många sådana de senaste åren. Israel och PLO har idag accepterat ett fördrag där man också officiellt erkänner varandra efter årtionden av krig och terror. I själva centrum för konflikten mellan israeler och palestinier, i den heliga staden Jerusalem, verkar folk idag svårt att förstå vad som händer. Efter alla år av krig och hat så erkänner Israel och PLO varandra.
Palestinierna vid Damaskusporten i östra Jerusalem har levt genom ockupation, stenkastning och tårgas. Många tror inte det är sant när rapport berättar att PLO idag erkänt Israel och Israel erkänt PLO. Extremister på båda sidor kommer att göra allt för att förhindra den fortsatta utvecklingen mot varaktig fred. Den israeliska högern fortsätter sin stundtals våldsamma demonstration utanför premiärminister Rabins kontor.
אני חושבת שאסור להכיר באשף, כי הם חבורת... אני חושבת, אני נגד זה, כי אני חושבת שהם חבורת טרוריסטים, שאין שום סיבה להכיר בהם.
Men de flesta israeler vi möter är positiva.
I think it's the best thing that have been done for the past 100 years since the Israeli-Arabic conflict that started. And it's about time to that we recognize the Palestinians because they exist and we exist and we have to deal with it. Even though it's a small country, it's enough for both of us and there is enough space for both of us. It has been all the time wars and all kind of demonstrations and one against the other, and it's about time and it's good it happens. It should have happened a few years ago, but it's not up to us.
Tidigare har ju svenska politiker försökt medla mellan Israel och PLO, men den historiska uppgörelsen idag, den låg en norrman bakom.
Det är Norges utrikesminister Johan Jörgen Holst som utpekas som arkitekten bakom uppgörelsen. Det började i Oslo och fortsatte i Paris. Igår förhandlade han senast i Paris med representanter för PLO och Israel. De officiella förhandlingarna mellan Israel, palestinier och arabstater äger rum i Washington, men det är genom hemlig diplomati som genombrottet har ägt rum. Holst har haft minst 14 hemliga möten som ledde fram till dagens resultat. Den israeliska regeringen, som till exempel idag i parlamentet, har haft sitt hårda jobb att slåss mot den nationalistiska högern om kompromissen. Och Arafat har rest runt i arabländerna för att övertyga dem att stödja kompromissen. Han har måst slåss mot extrema grupper inom sitt eget PLO och idag mordhotades han av en konkurrerande grupp. Idag kom Holst till PLO-ledaren Arafat i Tunis med ett färdigt utkast, resultat av gårdagens hemliga Paris-samtal. När PLO har skrivit under det pappret ska den norska utrikesministern ta avtalet till Israel för ännu en underskrift. Avtalet ger palestinierna begränsat självstyre på Gazaremsan och i ett område runt Jeriko. Israels krav är att PLO avstår från terror och ur PLO-stadgan stryker målet att Israel ska förintas. Israel kräver också att PLO ger order att intifadan, kampen mot den israeliska ockupationen, ska inställas. Och den palestinske chefsförhandlaren Husseini kommenterar idag uppgörelsen.
And this will open a new page. But it means that there must be a new attitude, and from both sides, and especially from the Israeli side, I can't imagine such recognition without releasing our prisoners.
Och president Clinton kommenterade nu ikväll.
They have reached a general agreement, but the process of implementing it will be quite complicated, and we expect to be closely involved in the process all along the way.
Mer detaljer kring uppgörelsen på band 726-3. 11 september 1993 ger man upp kampen mot knark.
Allt fler av Europas storstäder ger nu upp kampen mot småknarkarna och pläderar för att hasch och marijuana ska jämställas med tobak och sprit. Polisresurserna ska koncentreras på den internationella knarkhandeln. En narkotikapolitik som liknar Hollands och tankegångarna diskuteras nu till och med i Europaparlamentet.
Vi befinner oss i det vänliga, ofarliga, gästfria Amsterdam. Men bara några kvarter längre bort är det uppenbart också för en nykomling och amatör att detta är också Europas knarkcentral. Genom Amsterdam som marijuana från Mexiko och Mellanöstern kommer och heroinet från Gyllene Triangeln för att sen forsa vidare och säljas i Stockholm, Paris eller Hamburg. Ankema jobbar i en av de många hundra kaféerna med varianter av en enda rätt på menyn.
They're all good. This is nice.
Ankema är stolt över menyn som hon själv klistrat ihop. Hon berättar att enda gången som polisen kommer in det är när musiken står på för högt. Två 16-åriga pojkar från London har just blivit serverade. Hemma i England använder de sällan marijuana.
You have to go through great extremes to get it. And like, it's a lot more expensive. So that's why it's better coming to Amsterdam, because like, you're not breaking the law, basically.
I princip är allt knark förbjudet här, men myndigheterna ser igenom fingrarna med försäljningen på kaféerna. Och det är inte olagligt att ertappas med just så mycket marijuana eller till och med heroin som man själv gör av med under en dag.
It doesn't matter anything, you know, even when you get caught and get taken to the police station, they see you got drugs on you, but they just give it back to you when you done nothing wrong really. It's no problem.
Det här är ju ingenting nytt i Amsterdam. Det nya är att det är ett växande antal storstäder utanför Hollands gränser så är nu en stark rörelse på gång för att legalisera cannabis och göra det tillåtet att röka hasch och marijuana. Och detta är ett Europa där merparten av länderna planerar att slopa stickprovskontrollerna vid tullarna redan till årsskiftet. Det är 15 städer som har undertecknat en deklaration som går ut på att de vill göra det tillåtet att knarka och att polisen istället ska koncentrera sig på den internationella knarkhandeln. Och bland de 15 finns bland annat de tyska metropolerna Hamburg, Frankfurt och Hannover som skrev på alldeles nyligen. Där finns också schweiziska Zürich och belgiska Charleroi. Ja, stick i stäv med den belgiska, mycket strikta nationella lagstiftningen så vill den nedslitna industristaden Charleroi pröva ett alternativ för att hejda knarket.
Je crois que les gouvernements résistent parce qu'ils ne sont pas confrontés à une réalité quotidienne. Je pense qu'un bourgmestre, un maire, est lui confronté à cela. Il reçoit les intervenants sociaux, il reçoit les associations de commerçants qui se font agresser.
Mais alors le cannabis, peut-être c'est la porte d'entrée d'un usage des drogues plus dures.
Ça c'est ce qu'on dit. Je ne sais pas si quand vous prenez un verre de bière, c'est la porte d'entrée à votre alcoolisme dans 10 ans ou dans 20 ans.
Den norske utrikesministern och Israel-Palestina-medlingen 11 september 1993.
Idag mötte nämligen nyckelmannen i Mellanösternprocessen, fredsmäklaren, norske utrikesministern Johan Jörgen Holst, för första gången sina väljare sedan han kom hem, vilket han gjorde igår kväll, närmast hyllad som nationalhjälte.
Har man äntligen Johan Jörgen Holst i sällskap med sin 4-årige son Edvard som han inte sett på flera veckor och som han måste skiljas från imorgon igen när han far till Washington för att vara med om det slutgiltiga undertecknandet av Gaza-Jeriko-avtalet. Men först skulle det bli mycket blommor.
Och du har gjort kämpinsatt för oss palestinerna och judar också. Tack för det.
Du sa i en tidningsuttalande som jag såg i morse att om du hade varit fredsmäklare i Bosnien så hade du inte lyckats lika bra. Varför det?
Jag tror att det som är nödvändig förutsättning för att man ska lyckas är att parterna önskar att lyckas. De kan inte tvingas till en fred de inte önskar. Och jag har känslan av att man inte har kommit så långt i Bosnien att man vet vad man kan enas om.
Vad betyder det för Norges nationalkänsla det här?
Jag tror att det är klart att det styrker känslan av att vi kan i Norge också. Att vi står för något, att kan spela en roll i internationell sammanhang, där som vi är villiga till att göra hemarbete, där som vi är villiga till att stå på och där som vi har tro på att det går an att få det till.
Nu har ju då Norge slagit Sverige i skidor många gånger, i kvinnlig spjutkastning, i ekonomi och så nu också i utrikespolitik. Hur känns det?
Nej, ja, vi har inte uppfattat det slik att vi är i konkurrens med Sverige. Vi träcker samman med Sverige i de allra flesta sammanhängen och det måste vara en viss arbetsdelning också i utrikespolitiken. Men på Lillehammer ska vi fortsatt slå det.
Ja, det råder ingen tvekan om att Johan Jörgen Holst insatser för att mäkla fred i Mellanöstern kommer mycket lägligt i det norska Arbeiderpartiets valkampanj. Idag, två dagar före valet i Norge, så är Johan Jörgen Holst den stora nationalhjälten. Och det är inte bara president Bill Clinton i USA som gratulerar honom. Även de politiska motståndarna gör det här i Norge idag.
September 1993. Det är inte lätt att övertyga mannen på gatan, varken i Israel eller bland palestinierna, om förträffligheten i fredsuppgörelsen.
Och samtidigt som förberedelserna pågår i Washington inför undertecknandet imorgon av Gaza-Jeriko-avtalet mellan Israel och PLO, så försöker nu båda parter övertyga sina hemmaopinioner.
PLOs ledning försökte igår kväll i ett långt uttalande att övertyga palestinierna i exil och i de ockuperade områdena om att uppgörelsen med Israel är ett steg mot fred och mot en egen stat. Uppgörelsen beskrivs som första gången i historien som palestinierna får sina rättigheter garanterade. PLO uppmanar också till enighet och uppslutning bakom de beslut som ledningen fattat. Men kritiken fortsätter och några av de oppositionella har förklarat att besluten är ogiltiga eftersom de strider mot de principer som palestinska exilparlamentet har antagit. Grupper utanför PLO har dock slagit fast att de tänker fortsätta sina militära aktioner mot israeliska mål. Idag har också Yemen sagt ja till att hysa den försoningskonferens som pro-iranska Hamas föreslagit för att försöka minska sprickan som uppstått mellan olika palestinska organisationer på grund av uppgörelsen med Israel. Troligen kommer den dock bara att samla motståndarna. De har också utlyst en generalstrejk i de ockuperade områdena av flyktinglägren under måndagen i protest. I Israel sammanträder regeringen nu på förmiddagen för att besluta vem som ska skriva under i Washington. Premiärminister Yitzhak Rabin eller utrikesminister Shimon Peres. Det israeliska parlamentet Knesset kommer troligen att träffas först nästa måndag för att godkänna avtalet. Vilket fått högeroppositionen att kalla morgondagens undertecknande för olagligt. Lasse Herneklint, Jerusalem.
September 1993. Statsminister Bildt, moderat, gisslar Socialdemokraterna av idag.
Så till Göteborg där Moderaterna idag inledde sin höstkampanj. Och statsminister Carl Bildt gick till hårt angrepp på Socialdemokraterna, rapporterar Thomas Hempel från Göteborg.
Enligt Bildt kommer 94 års val att handla om regeringen ska få fortsätta att förnya Sverige eller om vi ska vända tillbaka till en misslyckad socialdemokratisk politik. Socialdemokraternas ordförande Ingvar Carlsson säger i senaste numret av Veckans Affärer att Socialdemokraterna lämnade en ganska välskött ekonomi bakom sig. Om detta sa Bildt.
Därför var det välskött. Så utgår jag från att hans löfte till landet är att han ska sköta det väl en gång till. Det vill säga göra samma sak igen. Och då hamnar man bokstavligen i den situation som vi har varnat för. nämligen att den politik som ledde oss in i krisen, att de tror att den ska ta oss ur krisen, när den i själva verket kommer att föra oss ännu mycket djupare in i.
Sten Anderssons angrepp på Kjell-Olof Feldt fick Bildt att tala om memoarernas krig.
Nu lär vi oss av Sten Andersson att det inskränkt sig inte till detta, utan de grät ju på regeringssammanträdena också. Och det fanns ju goda skäl till det i och för sig.
Och Bildt betecknade Allan Larssons avgång som ekonomisk talesman för Socialdemokraterna som en regeringskris i opposition.
Och Allan Larsson har då sagt att han klarar inte av det här med att gneta med budget i riksdagen. Det är så svårt. Så att nu ska han ta sig an Europa istället.
Och Bildt efterlyste besked från Socialdemokraterna.
Man vågar inte fatta beslut om sparinsats. Man vågar inte fatta beslut om Europapolitik. Man vågar inte ens ge besked om hur finanspolitiken ska vara inriktad. Därför det kan ju stöta någon internt inom partiet. Och risken är det på att säga är väl att de skriver memoarer också de och berättar om hur det faktiskt blev.
Statsminister Carl Bildt på möte i Göteborg idag.
September 1993, Sverige.
Aldrig tidigare har Kronofogden fått in så många villor och sommarhus till försäljning som nu. Det är de som inte klarat sina banklån som nu hamnar hos fogden efter diverse påminnelser. Casimir Strandberg, chef för Kronofogdens försäljningssektion i Stockholms län, talar om ett trendbrott.
Vi kan märka en definitiv ökning av antalet villor och fritidshus som kommer till försäljning nu mot tidigare. Förut var det ungefär 50-50 mellan sådana hus och kommersiella fastigheter. Nu dominerar kraftigt de privata fastigheterna, alltså villorna och fritidshusen.
Du tror att den här utvecklingen med en kraftig ökning av villor och fritidshus kommer hålla i sig?
Ja, tyvärr. Jag tror att det kommer hålla i sig åtminstone ett år framåt.
Under årets första 8 månader så har antalet villor och fritidshus som kommit in till försäljning hos Kronofogden mer än fördubblats. Från och med januari till och med augusti i år så kom det in nästan 500 villor och fritidshus enbart i Stockholm. Siffran för motsvarande period förra året var knappt 200. Och utvecklingen är liknande både i Malmö och Göteborg. Också där är det framförallt villor och fritidshus som nu går till exekutiv auktion. De kommersiella fastigheterna, kontorslokalerna, ökar inte i lika snabb takt och det beror på att konkurserna nu börjat avta. Men när det gäller fritidshus och villor så kan det här vara enbart början. Visserligen har bostadsinstituten hittills sett endast en liten ökning av det antal hushåll som inte klarar av att betala. Den lägre räntan gör också att allt fler får lättare att betala sina lån. Men ju längre lågkonjunkturen och den höga arbetslösheten varar, desto fler villor och sommarställen kommer Kronofogden att få ta hand om. För även om familjerna in i det längsta försöker få det hela att gå ihop trots att en familjemedlem blivit arbetslös så blir situationen ohållbar om också den andra familjeförsörjaren blir arbetslös. Då hjälper det inte hur man gnetar och sparar. Men en ljusning ser trots allt Kronofogden. Det har blivit lättare att sälja de villor och bostadsrätter som kommer in, tycker Casimir Strandberg.
Vi har märkt alltså att det kommer mera folk nu på auktionerna än i våras och att priserna blir bättre. Alltså privatpersoner som kommer och köper.
Men hur kommer det sig trots lågkonjunktur och hög arbetslöshet?
Ja, jag tror att det här är ett utslag av att vi har lägre räntesatser just nu.
September 1993, Australien.
Och före tidningskrönikan ska vi göra en avstickare till Australien där premiärminister Paul Keating nu vill utropa republik och ersätta drottning Elizabeth som formellt är statsöverhuvud med en folkvald president. Australien hör hemma bland länderna i Sydostasien, anser Keating, som nu ska besöka Storbritannien och bland annat träffa drottningen.
Australien orienterar sig i rask takt mot länderna i Sydostasien. Där finns den ekonomiska tillväxten och framtiden för Australien.
I mean, Indonesia is a country where you could almost spit from Darwin to Indonesia, and Indonesia is 175 million people.
Man kan nästan spotta mellan Darwin på den australiska nordkusten och Indonesien, som är en marknad med 175 miljoner människor, säger advokaten Peter Dowding, tidigare chef för delstatsregeringen i Västaustralien. Australien är på väg mot ett mångkulturellt samhälle med en växande asiatisk befolkning. Banden till Storbritannien är inte längre så starka, framförallt i den yngre generationen. Drottningens ställning som statsöverhuvud påminner mest om Australiens tid som kronkoloni i det brittiska imperiet. Premiärminister Keating har gjort förslaget om republik till en profilfråga. En kommission har tillsatts med uppgift att utreda övergången till republik och väntas snart komma med sin första rapport. Opinionen bland allmänheten är delad i republikfrågan. De flesta äldre är monarkister och vill inte störa den rådande ordningen. Bland de yngre betraktas republik av många som en naturlig reform. Men samtidigt finns det en betydande misstro mot premiärminister Keatings avsikter.
I think Mr. Keating is just trying to do it for his own purpose so he can go out in a bit of blaze of history.
It'll just happen. There's more important problems that we've got in our country at the moment, and I think they should be addressed first.
Keating vill driva fram republiken för att själv kunna göra historia. Och Australien har större problem att tänka på än att bli av med drottningen, säger de här två rösterna. Keating borde istället ägna sig åt att bekämpa arbetslösheten, som nu är uppe i över 11%. Regering och opposition är ense om målet att knyta Australien till ett nära ekonomiskt samarbete med länderna i Sydostasien. Men oppositionen visar samtidigt ingen entusiasm för en övergång till republik, och det framtida statsskicket kan bli en stor politisk stridsfråga. Keatings första besök i Buckingham Palace kommer att följas med stort intresse här. Dels har han redan gjort skandal genom att lägga armen om drottningen vid tidigare möte, och dels driver han den kontroversiella republikfrågan. Dessutom är han av irländsk härkomst. Börje Remdahl, Sydney.
September 1993. I stortingsvalet i Norge så vann Socialdemokraterna Arbetarpartiet, men den verkliga segern, det var egentligen Centerpartiet.
Och statsminister Gro Harlem Brundtland säger i sin kommentar till valsegern att hon tänker fortsätta att följa partiets redan utstakade kurs, och detta med hjälp av de tidigare stödpartierna.
Det är de samma partierna som har dannat grundlaget för vår huvudkurs i den perioden som ligger bak oss. Det har varit Centerpartiet, SV och delvis Kristelig Folkeparti.
Speciellt mittenpartierna är det Socialdemokraterna söker stöd hos när det gäller den ekonomiska politiken. Och det finns ingen anledning, som sagt, att ändra den kursen, tycker Harlem Brundtland. Inte minst för att den i så hög grad faller det norska näringslivet på läppen. Samtidigt ska man vara klar över att den stora framgång man talar om för Arbeiderpartiets del inte är så stor om man jämför med stortingsvalet för 4 år sedan. Partiet har gått fram runt 3 procentenheter. Den stora framgången däremot är jämfört med i somras då mätningar gav partiet bottennoteringar. Och på partiets valvaka var det också många ledande socialdemokrater som påpekade att partiet utpekas som vinnare för att man inte förlorat. Samtidigt kan ju partiets valresultat betecknas som tämligen gott just mot den bakgrund av att partiet är i regeringsställning. Det här är Per Ritzler i Oslo.
Arbeiderpartiet vann regeringsmakten, men Centern vann EG-frågan.
September 1993, den historiska dagen då fredsavtalet mellan Israel och PLO undertecknades i Washington.
Red, middle,
Middle East summit, the peace conference that is. Martin Indyk was a specialist who appeared and analyzed so many events.
Alltså he joins us now CNN from the White House. CNN som rapporterar direkt ifrån Washington, och vi ska också följa den här det här undertecknandet. Vi ser just nu här på tv-skärmarna folk som samlas framför Vita husets gräsmatta. Det ser soligt ut, Thomas. 1000 specialinbjudna gäster väntas till den här historiska ceremonin.
Ja, det ska bli väldigt spännande det här. Staffan Ekendahl, radions korrespondent i Washington. Vad är det som kommer att hända nu?
Ja, närmast väntar vi på att de båda delegationerna ska komma ut tillsammans med president Clinton och Rysslands och USAs utrikesministrar för att ta plats på podiet. Det kommer att bli korta tal, och sen så ska själva undertecknandet ske, och det kan väl röra sig om en kvart från nu eller någonting sånt.
Vi ska se om någon kommer säga någonting snart, så ska vi lyssna på det. President Clinton kliver fram i talarstolen.
Warren Christopher, utrikesministern, står där också.
Det ska nu bli några korta anföranden, och det är president Clinton som börjar.
Då lyssnar vi lite, han börjar alldeles strax. Applåderas det, Hillary Clinton förstås på första, står bredvid Jimmy Carter och George Bush.
Vi ska också säga att det är samma bord som används vid Camp David-överenskommelsen som han har flugit in.
Nu börjar
Well, both exhilarated and a little awestruck.
Prime Minister Rabin, Chairman Arafat, Foreign Minister Peres, Mr. Abbas, President Carter, President Bush, distinguished guests. On behalf of the United States and Russia, co-sponsors of the Middle East peace process, welcome to this great occasion of history and hope. Today, we bear witness to an extraordinary act in one of history's defining dramas. A drama that began in the time of our ancestors,
when the word went forth from a sliver of land between the river Jordan.